Tack så mycket. Gott att få komma hit till er också i denna försommarvärme. Att få vara här inne hos er och få hälsa på och få dela ordet och tankar med er. Mikael Langren heter jag alltså och har varit präst på Smögen i 20 år. Så det är ganska länge. Och så våra barn brukar säga, nu har vi ett barn som bor kvar hemma. Men de andra flickorna som har flyttat hemifrån, de säger att även om pappa och mamma flyttar från Smögen nu så är Smögen vårt hem, säger de. Så vi ska flytta till Vejen där vi har fått tag i ett hus och där vi kommer att bo. Det är ju bara 3 kilometer från där vi bor nu. Men jag jobbar nu alltså som distriktsföreståndare i EFS i Västsverige sen nyår. Jag har kvar några procent kring det här med att vara kyrka bland alla turister som kommer ut här. Men det ska jag bli färdig med i höst. Annars så jobbar jag för EFS. Och då är kontoret utanför Alingsås. Så det är lite åkande och så är de nordligaste föreningarna uppe i Värmland och den sydligaste i Halmstad. Och så är ni här på Orust. Men det är väldigt roligt att få komma ut på det här sättet. Och det jag tänkte prata mer om, det är det här, hur blir min gudstro en vardagsgåva, inte en börda? Och det är ju kanske ingen sån här jätteklatschig titel, tyckte jag själv. Men det är i alla fall det jag kände att jag ville prata mer om. Och det var lite dels erfarenheter men också texterna som vi har i våra kyrkor idag som påminner mig om det här. Och jag tänkte jag ska börja med att läsa den texten från Galaterbrevet som finns för den här dagen, från Galaterbrevet 5, vers 13 och framåt där. Och i psalmboken, om ni inte har biblar, så har ni en i psalmboken på sidan 1432 om ni vill se texten framför er. Och jag kommer nog att anknyta till några verser ur evangeliet där också. Och då står det så här i den episteltexten där från 1432. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag. Låt er ande leda er. Så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid. Så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Jag tänkte börja med det här med bördan. Det här med alla borden som det så lätt blir när vi hamnar fel vad det gäller vår tro. Och då tänkte jag använda mig själv som exempel där. Inte för att ni ska göra som jag har gjort just vad det gällde det. Men hur det kan bli ibland. Vissa perioder, ganska ofta egentligen i mitt liv. Det är ju så när man vill mycket. Att man kanske hamnar i det här att man har mycket att göra. Och det var en period jag hade varit med i många sammanhang. Jag hade väldigt många bollar i luften och... Och det handlar mycket om att hinna med så mycket som möjligt. Och så var det en kvinna i missionskyrkan hemma som jag satt och pratade med om det här. Och hon uttryckte oro över att jag hade så mycket att göra. Och så sa hon till mig några ord som jag har burit med mig. Och det var flera år sedan hon sa det här. Så sa hon, Mikael, vem tror du att du är? Vem tror du att du är om du ska hinna med allt det här? Och det startade en tanke i mig. Ja, vem tror jag att jag är? Tror jag att det är jag som är Jesus? Eller hur tänker jag egentligen? Hur agerar jag egentligen? Och så väckte hon tankar i mig som fick mig att reflektera. Hur lever jag mitt kristna liv egentligen? För visst var det roligt att vara engagerad. Och visst var det roligt att vara med i många sammanhang. Men det är så lätt att det blir, kommer det där kravet. Och det blir kravfyllt att ha en gudstro till och med. Och till slut kan det vara saker som säger stopp. Och jag tror ofta att Gud vill få oss att stanna upp och säga till oss, nej men vänta nu lite. Nu försöker du saker här i egen kraft. Nu är det du, nu är det inte jag. Och för mig så var det, och för att fortsätta använda mig själv som exempel, så för 1,5 år sedan så fick jag en infarkt, en hjärtinfarkt. Och det var när vi skulle ha konfirmander och jag ringde den som jag hade konfirmanderna tillsammans med. Jag hade så ont i bröstet och så sa jag till honom att du, jag blir nog lite sen, sa jag så där till honom. Men han hörde ju att jag inte mådde bra. Så sa han till mig, Mikael, du får nog åka och undersöka det där. Och så visade det sig att det var en liten infarkt. Och det här fick mig att stanna upp. Och sen hade jag den lugnaste julen sedan 1986. Faktiskt. Och då var det någon annan som sa till mig de här orden. Tror du att det är så att Gud faktiskt försöker säga någonting till dig? Och det hade Gud gjort många gånger. Men just vad det gällde det här med att stanna upp. Det hade jag inte riktigt lyssnat på. I alla fall inte alltid. Nu var det flera saker som gjorde att det blev som det blev. Men det här gjorde att jag fick ett år att jobba med annat. Och att jag fick ett år att be och fundera över framtiden. Och så kom den här förfrågan från EFS. Och så hamnade jag där jag är idag. Jag älskade Jesus. Jag älskade människor omkring mig. Jag älskade att vara präst. Men ändå hamnade det i en betoning av att jag skulle göra saker för Jesus. Jag visste om att Jesus hade dött för mig. Jag visste om att vår tro handlar om nåd. Men ändå så agerar jag utifrån det här med att jag skulle göra saker för Jesus. Känner du igen tankesättet? Jag tror att det är så lätt att hamna i det här sättet och tänka. Som om Jesus skulle älska oss mer om vi är duktiga. Nej. Det står här i Galaterbrevet 5 som vi läste. Om anden får styra er. Så står ni inte längre under lagen. Och det här handlar om vår inställning. Både till oss själva och till vår vandring tillsammans med Jesus. Till vår vardagstro. Att anden får styra oss. Jag vill ta en annan berättelse. För att inte prata för mycket om mig själv. Men en annan berättelse som har sagt något till mig. Om en nunna som hade trott på Gud hela sitt liv. Hon hade försökt vara en duktig flicka. Hon hade försökt följa Guds vilja. Men hennes bild av Gud, det var att Gud är sträng. Gud är hård och det gäller att duga inför honom. Hon samtalade med en präst och prästen försökte förklara för henne att Gud är inte sån. Den Gud som du beskriver, det är inte den Gud som Bibeln talar om. Som du liksom behöver gå omkring och liksom blidka på något sätt. Han är inte sån. Dagen efter de hade haft sitt samtal så kommer prästen in i kyrkan och så får han se någonting han aldrig har sett förut. Han ser att nunnan dansar omkring där framme i koret i kyrkan. Och han tänkte, oj vad är detta nu? Så han gick fram och frågade henne, varför gör du det här? Och så blev han ännu mer chockad när han hörde hennes svar. Hon sa så här: Gud finns inte och jag är så glad, sa hon. Och hjälp, tänkte prästen. Vad har hon nu tagit in av det jag försökte säga till henne igår? Och så pratade de vidare och så sa nunnan att den Gud som jag trodde på, den guden, den finns inte. Utan den Gud som du beskriver, det är den Gud jag vill lära känna. Och så fick den här nunnan börja om i sin gudsrelation och upptäcka hur dan Gud är och fick se mer om nåd och Guds kärlek. Förstår ni skillnaden där? Och det för henne var det en total förändring av hennes liv. Och jag vet inte ni som är äldre, men jag kommer ihåg när jag studerade i Lund så kom den ibland, jag läste till präst, så kom det ibland på besök här uppifrån Göteborgs stift folk och hälsade på oss. Och då var det en stiftsadjunkt som kom dit och så sa han så här: nu händer det saker i Göteborgs stift, sa han. Det är en andlig förnyelse. Och så började han beskriva om präster som hade varit på stiftsgård och som hade fått uppleva, som hade ganska mycket av en sträng gammalkyrklighet med sig, men som blev så befriad i sitt sätt att vara inför Gud att de blev helt ändrade på i sin Guds tro. De fick vara med om Guds nåd på ett helt annat sätt än vad de hade varit med om tidigare. Är någon som var med på den tiden, håller jag på att säga. Du har hört talas om det, det är bra. Nej, men det var, och det var liksom ett rykte som gick där nere bland oss studenter. Och då tänkte man, nu gäller det att bli färdig press snabbt så man får vara med om det här. Men det var ganska underbart att höra hur saker hade förändrats från att vara en börda till att bli en gåva. Och det är det som egentligen är hela min poäng med det jag pratar om idag. Därför det är så lätt att hamna i ett liv där arbetet, där det här med att ordna där hemma, där barnen, eller där handlar om att jag ska ta hand om någon som är äldre som jag behöver sköta om. Det engagemanget i föreningen och kyrkan, så att säga, det ena läggs på det andra och så ska jag också ha egen tid med Gud. Och då blir det så lätt ett tankefel att det blir en ryggsäck som jag ska bära. Där Gud blir en uppgift bland många andra saker. Där det blir jobbigt att vara kristen. Och så vill inte Jesus att det ska vara. Utan det var precis som du sa i början, att det handlar om fokus, det handlar om tyngdpunkten. Var vi har vår tyngdpunkt någonstans. Och det är det som jag hoppas att vi ska kunna bära med oss idag tillsammans. Det här med hur vår Guds tro inte blir en börda utan en gåva i det vanliga livet, i vardagen. Nämligen det här med gåvan, att det är något som vi har fått. Att det är något som Jesus ger till oss. I Johannes evangeliet i kapitel 15 så säger Jesus så här till lärjungarna. Vers 15. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Det här är en jätteviktig liksom tyngdpunkt som Jesus lägger. Ni är mina vänner, säger han till oss. Vi är Jesu vänner. Och när vi läser evangeliet som jag hänvisar till här, så så ligger tyngdpunkten i det Jesus säger till lärjungarna hela tiden om hans omsorg. Han säger så här: jag ber för dem. Och så säger han: bevara dem, helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Alltså Jesus talar om att bevara oss. Han talar om i Galaterbrevet, om i det Paulus skriver där, om att anden ska få leda. Han talar om frihet, han talar om glädje. Allt det här tillsammans handlar om att Guds närvaro får genomsyra ditt och mitt liv. Det är min längtan och det är min bön, och det är dit som vi vill nå i våra liv. Och det är det som är strävan. För många år sedan så läste jag en, ja det är väl den bok som Magnus Malm har skrivit som har sålt mest av hans böcker. Boken Vägvisare. Som kommer att betyda mycket för många präster och pastorer runt om i vårt land. Men inte bara för dem, utan för andra också. Och i den boken så står det bland annat så här: en kristens ledares främsta uppgift är att leva nära Jesus. Jag säger den raden igen. En kristen ledares främsta uppgift är att leva nära Jesus. Och när jag fick höra de orden så var det som att en precis som jag beskrev förut, det var som en ryggsäck ramlade från ryggen. Nämligen om, vad är det som är det viktigaste egentligen? Och det handlar inte bara om man har en ledarposition, utan det handlar överhuvudtaget om mig som kristen. Vad är det viktigaste? Jo, det är att jag söker mig nära Jesus. Därför det är då det kan hända saker. Och inte bara det, utan det är då som Gud kan börja jobba med mig. Och som jag kan få se mer av hans kärlek och vad han vill med mitt liv. Ett annat sätt som att säga det, det är vad Bibeln själv säger. Nämligen det vi hörde här: när ni bad för mig, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Egentligen är det det som det handlar om. Att söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är där tyngdpunkten är. Att det är Jesus som leder. Att inte du och inte jag, utan Jesus. Och det här med att tänka på det sättet, det här med att släppa kontrollen, det är något av det svåraste som finns, tror jag, för oss människor. Hur många av er har suttit bredvid när någon har övningskört? Jag kan säga så, jag har 4 barn och jag har suttit bredvid alla 4. Min fru vill inte ta det. Det är vår interna diskussion. Men jag har tagit det övningskört med våra barn. Och jag kan säga att det är en prövning i att översläppa kontrollen. Verkligen. Men det är en nyttig prövning. För det är faktiskt en hjälp att se att i det sammanhanget måste man ju ha kontroll. För att annars så kan man ju åka dit om det händer något. Men vi vet, tror jag, många av oss, hur svårt det här med att sitta bredvid och våga släppa ratten. Att inte vara där och dra för mycket. Att låta dem få växla och göra sina misstag. Och kanske på ett lugnt sätt som inte alltid är lätt. Och säga till att nu kan du växla ner och nu kan du bromsa in lite försiktigt och sådär. Så. Eller man kan använda en annan bild. En annan erfarenhet som det här med att om man har en dålig erfarenhet av någon som leder, då blir det svårare också att släppa kontrollen. Vi har en liten båt, en Örnvik 495, en liten utombordare. Och när vi skaffade den båten så var det en del smuts i förgasaren i båten i början. Så kom vi ut där utanför Smögen, utanför Holly, och då hände det ibland att båten stoppade, motorn stannade. Och när det hade hänt några gånger så kan jag säga så här att mina barn ville inte åka med ut i båten. De kände att det går ju inte, det händer ju alltid någonting. Och det tog ett tag att jobba upp det här förtroendet. Nu har jag faktiskt rensat förgasaren ordentligt. Nu är faktiskt motorn ren på ett helt annat sätt. Nu funkar det faktiskt. Nu kan ni åka med ut. Och nu börjar det bli lite bättre när de är vuxna också, att våga göra det här. Men vad jag vill säga med det är att en dålig erfarenhet kan också hindra oss från att våga låta Gud ta kontrollen. Har jag varit med om det här med att någon jag har litat på, och så har den personen kanske inte varit så trygg som jag trodde, eller kanske till och med svikit mig, så kan det göra det ännu svårare att våga låta Gud ta kontrollen. Att våga låta Jesus göra det. Och så kan det vara att dåliga erfarenheter hindrar oss från att våga överlåta oss till Jesus. Och det behöver vi erkänna och säga till Gud att jag vågar inte riktigt det här. Jag vågar inte låta dig ha kontroll över de här bitarna i mitt liv. Och att våga säga det till Gud att så tänker jag faktiskt. När vi gör det så är det som att Gud får tvätta det där såret och att han får hela vårt inre och att han får så att säga på ett barmhärtigt sätt verka på djupet i våra liv. Göran Olofsson var präst en ganska lång tid i Bovallstrand innan han kom till Å. Han sa många gånger till mig när vi satt och pratade, vi jobbade rätt mycket tillsammans på den tiden. Då sa han till mig när jag hade bekymmer och funderade över saker: Mikael, har du talat med Gud om det där? Och då kunde jag faktiskt känna, nej, det har jag ju faktiskt inte. Jag har suttit här och pratat med Göran om det. Jag har kanske bollat lite med min fru. Men jag har inte satt mig ner och pratat med Jesus om det här. Som jag faktiskt känner stort bekymmer för. Att våga öppna locket för Gud. På ett sätt så är det här så självklart. Och vi kanske säger till andra och vi kanske tycker att vi gör det. Men så kan jag komma på mig själv. Har jag verkligen gjort det? Att erkänna inför Gud, att vara ärlig, att låta saker och ting komma upp till ytan, då kan Jesus hjälpa mig att ändra tyngdpunkten. Därför att om man säger så här att det här är jag och det här är Jesus, så ju mer Jesus har kontakt med hela mig, desto mer kan han hjälpa mig. Ger jag Jesus bara kontakt med en del av mig, och det finns annat som jag inte har visat honom. Han vet ju om det. Men ska han kunna hjälpa mig, så behöver jag tala om det för honom och öppna upp. Förstår ni hur jag tänker där? Annars får vi prata om det sen. Men det är liksom ett sätt att våga låta Jesus hjälpa oss på djupet. Att så att säga släppa på kontrollen. Därför det är Jesus som bär, och det är det han säger i de här verserna i Johannesevangeliet och egentligen genom alla evangelier. Det är Jesus som bär och inte jag. För vem, då annars hamnar jag i det här som jag började med. Vem tror jag att jag är egentligen? Därför det är Jesus som är frälsaren och ingen annan. Och då finns det saker som jag tycker hjälper mig att hitta tyngdpunkten. Och det finns en sak, en liten enkel sak som finns i den som ett hjälpmedel. För mig har det blivit så. I den här sista boken som Magnus Malm har gett ut, då har han den boken inbäddad i en plastlåda. Och i den plastlådan så ligger det 3 stycken saker. Jag vet inte om någon av er har sett det. Och man kan tycka, vad är det här för konstigt? Jo, det är krubban, det är korset och det är ringen. Krubban, korset och ringen. Och jag ska strax förklara hur de kan hjälpa mig. Att kunna se varje dag i ditt och mitt liv. Att kunna se att denna dagen har jag fått från Gud. Det är ju en träning det här, att våga stanna upp en stund i bilen. På väg till jobbet eller i bussen eller till och med på cykeln. Kanske det är den enda stunden du får själv med Gud när du inte har andra omkring dig. Speciellt om du är småbarnsförälder, så kanske det är enda gången som man får den där riktigt lugna stunden inför Gud. Det är visserligen trafik omkring, så man kan ju inte blunda. Men Gud, Jesus sitter med där i bilen. Han sitter bredvid dig. Och då kan man faktiskt föra ett samtal utan att man tycker att, oj vad pinsamt, tänk om någon hör mig nu. För vad jag vill med det här, det handlar om att våga stanna upp en stund. Och varför gör vi det varje dag? Jo, därför att det hjälper mig med inriktningen i mitt liv. Att vara öppen för vad Gud ger. Och då är krubban formad nästan som en öppen hand. Lite av den här tanken. Vad har jag fått idag? Vad har Gud gett mig idag? Idag kanske många av oss kände i morse, det gjorde i alla fall jag, vilket underbart väder. Vattnet var alldeles stilla. Och man fick ta emot Guds skapelse. Och bara tacka Gud för det. Att liksom ha den där uppmärksamheten. Att se, oj, det här får jag vara med om idag. Att kanske att få komma hit till församlingshemmet här och träffa er. Träffa underbara människor och se, tack Gud för det. Och för att vi får ha den här samlingen tillsammans. Och när jag liksom tänker på den här krubban, så hjälper det min tanke att vara, liksom att mer tänka, vad fick jag idag? Vad gav Gud mig idag? Och kanske det är lättast att ta det på kvällen. Vad gav Gud mig idag? Och bara tacka och lova Gud för det. Nästa sak på det här lilla snöret är korset. Och där tänker vi givetvis på vad Jesus har gjort för oss. Men det handlar också om, vad tycker du har varit jobbigt under den här dagen? Vad har du mött som har gjort någonting här inne och tagit tag i dig? Kanske det var något som någon sa och du kände att, aj, det där gjorde ont. Kanske det var något du hörde på nyheterna som grep tag i dig och då, som du känner att, det här får jag bära fram inför Gud i bön. Kanske det var något som du misslyckades med, som du kände och anklagade dig själv för sen efteråt. Eller där du faktiskt gjorde en synd och får lägga dig vid Jesu kors. En bekännelse och en bön, det hjälper mig att tänka på, vem är det jag går till när det blir jobbigt eller när jag har gjort fel? Jo, det är till Jesus på korset. Och sen ringen. Ringen som vi använder vid äktenskapet. Ringen som handlar om ett löfte om att fortsätta ett liv tillsammans. Ringen som påminner oss om att Jesus och du hör ihop och att ni får vandra livet tillsammans. Jag vill gå med dig, Jesus. Jag vill också nästa dag gå med dig. En hjälp att liksom tänka den tanken. Och på det sättet, det här har varit ett sätt för mig, men det behöver inte vara ett sätt för dig. Du hittar kanske andra vägar. Men på så sätt, poängen med allt det här, det är att hur du och jag får hitta Jesus sätt och möta denna värld och möta människor som vi möter. Och att du och jag får förenas med hans intressen i världen och lyssna på hans väg. Och jag vill ta en berättelse här på slutet som har gripit mig väldigt mycket. Orkar ni med det? Nu vet jag inte hur länge jag håller på. Jag glömde att ta tiden. Och det är en berättelse som är väldigt, jag tycker är väldigt gripande. Som handlar om en pojke som heter Jeremia. Han var född med ett stort hjärta. Och hans kropp var deformerad skulle man kunna säga. Och han var rätt långsam i tanken. Och vid 12 års ålder så gick han fortfarande i andra klass. Och det verkade vara omöjligt för honom att lära sig något. Men plötsligt så kunde Jeremia prata med en klar röst. Och det var som om ett ljus strålade igenom mörkret som många människor upplevde omkring honom. Han hade en lärare som hette Doris. Och det var tålamodsprövande för att inte bli irriterad på Jeremia när han var där i klassen. Därför att den största delen av hans tid i klassen, det var att han förde en massa ljud omkring sig, att han dreglade, att han inte kunde sitta på sin stol ordentligt och så vidare. Och när hon tappade tålamodet så skällde hon på honom, och då kände hon när hon gick hem från skolan att usch vad dålig jag är som lärare, att jag inte räckte till, att jag inte orkade. Och han var också sjuk, den här Jeremia. Klasskamraterna visste ingenting, men troligtvis så skulle han inte leva mer än några år till. Och nu närmade sig påsk. Och alla var sådär väldigt förväntansfulla inför påsken. För Doris hade, och det, så var det i den här klassen, där fick man berätta om Jesus. Och Doris berättade om Jesus hur han hade korsfäst och hur han hade uppstått på tredje dagen. Och så gav hon varje elev ett stort ägg för att illustrera det här. Så sa hon så här: jag vill att ni tar hem de här äggen och er läxa till imorgon, det blir att fylla äggen med någonting som visar på påskens budskap, det nya livet. Och så tar ni med äggen tillbaka imorgon. Hon tittade ut över klassen och frågade om de hade förstått. Och alla nickade utom Jeremia. Men han såg ändå ut och har lyssnat. Och tittade med intensiva ögon på henne. Men Doris, hon var ändå orolig. För han var ju utanför i klassen, den här Jeremia. Och de andra barnen gjorde sig lustiga över honom, över att han var långsam och hur han hade svårt att fatta och sådär. Så hon var lite orolig för hur han skulle klara det här med att fylla sitt ägg. Men nästa morgon så kom 19 förväntansfulla elever till skolan. Alla lämnade sina ägg i en prydlig hög på katedern. Och den 20:e eleven kom in lufsande efter alla andra. Hans ägg, det var smutsigt och kantstött. Och han lade på katedern en bit från de andra. Så det var ju Jeremia då. Och så var det, efter någon lektion så var det dags att öppna äggen. Ur det första ägget tog Doris fram en vårblomma. Och så sa hon så här: ja, en blomma är ju verkligen en symbol för ett nytt liv, för det nya livet. Och tittade uppmuntrande på Lina som hade tagit med sig den. Nästa ägg höll en liten brosch som såg ut som en fjäril. Så fint, sa Doris. Larven som förvandlas till en fjäril, en vacker bild för hur livet blir nytt. Och så kom det en pojke som heter Alex, och han räckte stolt upp handen för att tala om att det är mitt ägg. Så plockade hon upp ett och ett av de andra äggen. Och så berömde eleverna in efter in. Men så hade hon en orolig känsla i magen. För hon ville ju, vågade nästan inte ge sig på Jeremias ägg. Tänk om han hade missförstått allt. Och att barnen skulle skratta åt honom. Men så låg ju bara hans ägg kvar till slut på katedern. Hon hade inget annat val än att plocka upp det ägget. Och alldeles kallsvettig så öppnade hon ägget. Och ägget var alldeles tomt. Jaha, sa hon då. Och så försökte hon komma på något vittigt att säga då till det här tomma ägget. Ska du inte säga något om mitt ägg? Frågar Jeremia. Men Jeremia, ditt ägg är ju tomt. Och då sa Jeremia så här. Precis! Och så log han med hela ansiktet. Precis som Jesu grav. Den var ju också tom. Visst var det nytt liv när Jesu grav var tom, sa Jeremia. Och då slöt Doris ögonen och bad tyst sin elev om förlåtelse för att hon hade underskattat honom. Vet du varför graven var tom, fortsatte hon. Ja, det var för att när de hade dödat Jesus lade de honom i en grav. Men sen blev han levande igen, svarade Jeremia. Gud tog hem Jesus till sig och då blev graven tom. Det här blev Jeremias sista påsk. Ett halvår senare så insjuknade han hastigt och tillfrisknade inte mer. På begravningen så såg man något märkligt i kyrkan. Alla som kom till den såg en vacker kista där framme som var prydd med 19 tomma påskägg. Och så fick Jeremias enkla sätt att förstå evangeliet predika för alla de andra klasskompisarna och för läraren om vad det är kraften finns någonstans. Inte i förståndet hos pojken, eller han kanske förstod ännu mer än vad omgivningen gjorde. Han hade väl gjort det. Utan han fick lära något viktigt, nämligen att det Jesus har gjort, det är det som bär och det är han som bär. Och det gäller ju också i vår vardag. Så att på det sättet så får vi bära med oss det här. Att det är anden som får styra oss. Och då står vi inte längre under lagen, precis som Paulus skrev i Galaterbrevet. Ska vi be tillsammans? Ja, Jesus, vi ber att du hjälper oss att inte hamna i det här diket. Att tron blir en börda som vi bär bland allting annat. Utan hjälp oss och allt mer se att tron är en gåva som du har gett oss. Och att det är du som bär oss i våra liv. Och att det är du som har kontrollen. Och att vi får vila i det. Herre, hjälp oss att göra det varje dag i våra liv. I Jesu namn. Amen.